Jag ska läsa en text till faktiskt, utöver den som Linnea läste om. Och den här är hämtad från Matteus evangeliet, och det är en av många texter där berättelser där Jesus gör ett under. Så här lyder den. När Jesus gick in i Kafarnaum så kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma. Han har svåra plågor. Jesus sa det, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene gå så går han. Och till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en sån stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelen. Till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Prästen Lars Kolmar har givit ut ett antal små andaktsböcker med små ganska fyndiga berättelser i. Och bland annat så har han en berättelse om drottningen av Englands katt. Det är nämligen så att drottningen av England, drottning Elisabeth, hon träffar sina vänner, sina väninnor varje onsdag och dricker te. Och det serveras också till teet en skvätt grädde. Och det blir alltid lite grädde över och det får drottningens katt varje onsdag. Katten tror därmed att hela monarkin, den brittiska monarkin, alla de här betjänterna, butlersna och beefeaters och vakter och hela Buckingham Palace och hela det här systemet går ut på ytterst att han ska få en skvätt grädde varje onsdag. Och då kan man ju fråga sig, hur dum var den där katten då? Och så säger Lars Kolmar i den här berättelsen att nej, det är precis så som evangeliet fungerar. Alltså hela idén om att Gud försonas genom Jesus Kristus med människan. Att hela frälsningshistorien ligger liksom i ett evighetsperspektiv. Allt detta går ytterst ut på att just du ska bli välsignad. Att vi var och en ska få en skvätt välsignelse av himmelrikets goda. Rätt bra. På samma sätt så är den här texten då ett vittnesbörd om det. Alltså, det blir liksom ingenting av trons kraft om det inte någon gång så att säga kokar ner i någon individ med speciellt behov. Precis som det är ett helande under bland andra. Men allt det Jesus gör så att säga går också ut på att den här officerens tjänare ska bli botad. Det går också ut på att Kjell Strandrot är hemma hos Herren. Det går ut på att vi här allihopa som vi kämpar med vår vardagliga livskamp ska liksom hitta ett stråk av ljus från himlen in i våra liv. Jag har haft väldigt många såna här olika samtalsgrupper genom åren. Det började redan på tidigt 80-tal när jag och bland annat Jocke Flink bröt in till upptäckargrupper på Dafgårds av alla ställen. I viss mening så var det där då den här tiden, det var som Torsten Åhman sa ibland, att när ordet verkar så blir det antingen väckelse eller upplopp. Och det fanns lika många entusiaster som det fanns motståndare till det som pågick där under några år på 80-talet. Eftersom åren gick så blev de här sammansättningarna i de här olika grupperna vi hade, alla samtal, jag har alltid älskat det här och samla ihop lite människor. Det behöver inte vara så många, det räcker med jag och en till. Ibland räcker det med bara själv, bara jag. Och få bena och brottas i liksom trons tankegångar, eller hur? Och det här har ju ofta varit då, de här har ju blivit grupperna eller vad det är med mötena har blivit avspeglingar av hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Och även hur det har sett ut även på den tiden när den här texten skrevs. Det vill säga, man kan förhålla sig till Jesus på en förfärligt många olika sätt. Och frågan som man då ställer sig inför honom, både då och nu, är om jag vill, om jag kan, om jag finner det rimligt att tro. Och där har ju Romarbrevet då, som Linnea läste ett stycke ur, ofta används. Och särskilt de här tre första kapitlen där Paulus i de två första gör en slags allmän analys av hur vi människor förhåller oss till Gud och livet generellt. Och de flesta då, är min erfarenhet, har upplevt att resonemanget var både intressant och rimligt. Men sen när Paulus i den här allmänna betraktelsen i livet också presenterar Jesus och säger att här är en rättfärdighet som inte beror av lagar och regler men av tro, så har ofta frågan kommit förr eller senare: varför ska Jesus, just Jesus, vara en del av mitt liv? Och det här är en ständigt återkommande fråga som kanske också ovillkorligen måste ställas av den som på allvar vill närma sig den kristna tron. Varför ska Jesus vara en del av mitt liv? Av vilket skäl? Och den frågan har jag nu snart ägnat, insåg jag. Jag höll på att skriva 30 år, men jag insåg att det är snart 40 år åt att besvara i olika sammanhang. Och det borde ju gått lätt som en plätt, eller hur? Jag är lite som Zlatan. Det är inget att skratta åt. Ja, man menar, han är proffs, va, på sin grej. Jag är också proffs. Inte på fotboll dock, utan på Jesus. Jag utövar inte mitt intresse för Jesus på fritiden, bara liksom. Jag är proffs. Jag har betalt för att gång på gång besvara den där frågan och ge människor någon slags god insikt om varför Jesus just ska vara en del av just deras liv. Jag har betalt för att göra mål i den meningen. Inte med fötterna då, utan med ord. Och med något lite kunskap kanske och en del pedagogik så har jag till uppgift att ge, som sagt, människor som så önskar någon slags god insikt om varför Jesus ska vara en del av just deras liv. Och jag insåg att veta hur man gör är en sak. Men att faktiskt göra målen en helt annan sak. Varenda människa som har det minsta intresse för till exempel då fotboll, till och med jag, kan säga hur ett bra mål ser ut. Men att verkligen göra det där målet är en helt annan sak. Och det gäller även för proffset. Och det gäller för Zlatan. Och det gäller för Jesus. Att tala om tro är en sak. Men att faktiskt tro är en annan sak. Och jag har med tiden insett att mina erfarenheter av Jesus under åren är som alldeles specifika matcher som var för sig aldrig någonsin kan upprepas en gång till. Varje dag står jag på planen igen. Och varje dag så utspelar sig livet för mig just den här dagen på sitt speciella sätt. Och jag har ingen aning om att säga hur det här har gått förrän den dagen är slut. Kanske inte ens då. Jag har många erfarenheter av Gud. Och alla har betytt olika. I början på 80-talet då, som jag inledde det här med, så var jag en ohängd sporing som just då behövde mod att ta lite vuxet ansvar äntligen i livet. Och det hade sin historia och det hade sin betydelse och sitt eget speciella sammanhang. De gånger som jag senare då lidit förödande nederlag, så som den kloke och vuxne som jag förväntats vara, så handlade det upprättelsen, förlåtelsen och nyorienteringen och allt det där om helt andra saker. Och de gånger som det mer har handlat om att, ska vi säga, få ljus över tanken, vilket kanske är det oftast det vanligaste. Ljus över livets olika roller, eventuellt men också min eventuella betydelse för min lilla omvärld, så har det här handlat om ytterligare andra saker. Men jag kan ändå konstatera att Jesus och ingen annan vid dessa tillfällen gjorde skillnad. Att det var han som avgjorde de här matcherna. Att det var jag som genom min tro på honom lät honom föra det hela i mål. Och jag kan i efterhand konstatera att alla de här snurrande bollarna som kunde ha tagit vägen precis vart som helst faktiskt kom i mål till slut. Jag vet hur sånt går till, tro mig. Jag är snart 62 år och jag äger än idag inte helt en klockren känsla för var gränser börjar och slutar. Livet är ett konstant högriskprojekt vad mig anbelangar. Men jag vet hur Jesus jobbar när det är skarpt läge. Och lika lite som ens den store Zlatan under pågående match kan åberopa att han faktiskt fick bollen i mål förra gången, lika lite kan jag åberopa det som har varit den dag som nu är. Hur kommer det då att gå när jag vid eventuellt nästa samtal med mig själv eller med någon annan ska försöka förklara poängen med att låta Jesus vara en del av någons liv? Ja, det vet jag inte. För den dagen är bollen inte mer i mål för mig än för någon annan som eventuellt och på fullt allvar är intresserad av den saken. Men jag är fullständigt säker på att Gud är med oss, både dig och mig, även den gången. Och det enda vi behöver göra är kanske att sätta bollen i rullning. Som kristen församling då, så är vi ju här allihopa. Oavsett om ni är medlemmar eller inte, så är vi på något sätt summan av en massa människors tro, oavsett hur den ser ut. Så vi har erfarenheter och kunskaper, vi har nyfikenhet och intresse gemensamt och individuellt av olika skäl som gör att vi just är här idag. Att vi inte stannade hemma. Och nu har det gått ett år, om ett par veckor så har vi årsmöte och då ska vi sammanfatta vad vi har uträttat under 2019. Och i vissa delar är vi väl nöjda och i vissa delar så måste vi göra bättre. Oavsett vilket så gör vi det för att vi ser den kristna tron som en god teori, en sund filosofi och en alldeles utmärkt värdegrund. Vi vet hur man gör mål. Men det är mer än så. Och på samma sätt som en fotbollsspelare då inför en straffläggning, eller som en gammal pastor som ska försöka klargöra för sig själv och sina vänner varför just Jesus ska vara en del av deras liv, så kan vi som församling inte förlita oss enbart på det vi har gjort tidigare. På det vi lyckades eller misslyckades med. Det är inte det alltid i realtid allting sker. I den texten som jag läste inledningsvis så ges ju ett enda exempel på hur detta kan te sig. Allt det här stora, alltså Guds plan för världen, måste landa i ett alldeles personligt mänskligt sammanhang. Annars blir det bara teologier, teorier och filosofier. Att tro är att vi vid varje tillfälle beslutar sig för att målet går att uppnå. Och Guds nåd är var morgon ny, står det ju också i ber. Här sitter vi allihopa, eller står. Och vi har var och en någonting i vårt hjärta som ropar. Och vi ber dig, Herre, att du ska möta oss, att låta de himmelska visionerna få bli något av en landningsplats i våra liv. Amen.